Tack ska ni ha, lovsångare. Jag och Linnea delar team. Och stackars Linnea jobbar den här helgen också. Fick hon ju förstås på sig ansvaret att leda, fast det egentligen var min tur, men jag skulle predika. Men det jag tycker är fascinerande, det är ju vad Gud gör i sådana tillfällen. För alla de här sångerna som hon har lett idag nu, så handlar precis om det jag vill säga. Det är väldigt lustigt på något sätt. Jag blir alltid lika förvånad, lika ödmjuk, lika berörd av att Gud är så stor. Att även om man är en trött barnmorska som kommer direkt från jobb och liksom känner att oh, hur ska jag ens... Ja, men ja, vi har ju bra sånger, så vi tar dem, därför att de ärar ju honom, eller hur? Men samtidigt så är det så rätt, så kopplade så väl. Och det visar någonting av Guds storhet. Så att låsången får verkligen vara med och bana vägen. Och jag känner att det är stort. Så tusen tack. Och Gud använder var och en av oss när vi ställer oss till förfogande för honom. Det jag hade velat tala om här innan var en tanke som jag hade. Om lärjungaskap. Det är bibliskt och det är viktigt att vi pratar om lärjungaskap. Men vi har också pratat om det ganska mycket. Men idag så kände jag ändå att det jag ville fokusera på mer än själva lärjungaskapet är han som vi ska vara lärjungar till. Och jag vet inte om jag klarar av det, men jag ber om Guds nåd att kunna göra det. Jag tycker att de här sångerna redan har talat så mycket om vem han är. Men det är precis det jag skulle vilja få tag i. Den här kärnan om, påminner oss om att hej, Jesus lever. Och det börjar den här, jag menar hela gudstjänsten med att tack för att du finns och... Allt är så rätt, det blev bara så bra. Och det är precis det handlar om. Han finns, och ibland tror jag att han lite behöver få skaka om oss i vårt tillrättalagda liv som går på i en lunk. Jag talar helt från mig själv, av min egen erfarenhet. Det är så lätt att lunka på, att gå på i vardagen, och så samlas man till gudstjänst och kanske man inte har så stora förväntningar egentligen, men man går för att man har skapat en vana i sitt liv som är god att gå till gudstjänst. Men jag tror att det finns något mer. Om jag förväntar mig att Gud ska tala till mig just nu. Och jag kände direkt att han fick tala till mig genom sångerna. Och jag kände vad liten jag är, vad stor han är. Att han ändå förmår röra i vanliga människor också vid mig. Och använda mig. Så när du finns här idag så kan han också använda dig. Kanske att uppmuntra någon. Kanske du får en tanke när du kommer till gudstjänst. Det här människan hoppas jag träffar idag. Det här skulle jag vilja säga till honom eller henne. Så kan Gud använda dig. Alltså vi går med förväntan på att få se och möta honom i varann. Det här är lite det som jag har på mitt hjärta. Jag vill, och jag önskar att jag var lite konstnärligare än vad jag är. Jag är lite konstnärlig, men inte tillräckligt. För att kunna måla liksom bilden av Jesus. Jag önskar, och jag ska ta lite hjälp av dem i slutet, som är här i slutet av min predikan, men av dem som är duktiga på att använda dagens media för att måla vem Jesus är. Och det är min längtan. Om ni ser mig här idag, då har jag misslyckats. Alltså, det förstås, det skulle göra er blinda, men jag menar, sådär. Jag vill inte bli upphörd, jag har faktiskt inget intresse av det. Jag vill peka på honom, för det handlar om honom, det handlar om vad han har gjort för mig. Det är där allting har sitt ursprung. Och jag skulle vilja att vi börjar med att läsa ett bibelstycke tillsammans. I Kolosserbrevet 1 och 15 så får ni följa med där på skärmen. I Kolosserbrevet 1 och 15 till vers 20 står det så här. Och tänk på det här nu, det är fantastiskt vad det står här. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Ni får förlåta mig när jag läser Bibeln. Jag måste alltid stanna till, för jag tycker det är så bra. Så jag blir lite så här att, tänk på det här. Tänk, vad bra. Nej, men jag blir så. Jag kan nog läsa rakt igenom också. Men ibland känns det så, tänk att det står att vi är friköpta. Vi som sitter och tror på honom, som sitter här. Vi har fått förlåtelse för våra synder. Det är stort. Bara det redan är stort. Eller hur? Är det stort? Ja, jag tycker det behövs ett uppvaknande hos mig. Det är därför jag talar om det här. För jag känner att han har varit lite på mig också. Och det är det han vill lyfta fram. Att jag är här, jag är verkligheten och jag finns. Vi läser vidare. Vers 15. Han är den osynlige Gudens avbild. Förstfödd, före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att allt, han i allt skulle vara den främste. För Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sen han har skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Ser du hur central Jesus är här? Det, man kan sträcka undan det här honom under, om man sträcker under det. Han och i honom så förekommer det hur många gånger som helst. I honom, det handlar om honom, genom honom, Gud har valt i honom. Ser ni? Jesus är fruktansvärt positivt sett central i vad Gud gör. Det handlar om Jesus. Det är fokus, fullt fokus på Jesus. Allt ljus på Jesus. Han själv är ljuset. Det är därför vi sitter här. Det är därför jag har en tro. Och jag vill liksom påminna mig om att allting var till och med före jag fanns. Hela planen var klar redan innan jag ens var påtänkt. Gud hade en plan med dig och mig. Han hade färdigställt den redan innan han ens skapade jorden. Där fanns Jesus med. Han säger, låt oss skapa människor till vår avbild, säger han. Och Gud är tre stycken. Där var anden var med, sonen var med. Ja, han skapade genom sitt ord. Jesus är ordet. Men han var med från början och det är så tydligt i de här verserna. Allting fanns till. Han har, liksom, Gud har bara bestämt för att fokusera precis allting kring Jesus. Han har gett oss allt i honom. Han har skapat liksom frid både uppe i himlen och nere på jorden genom Jesus. Så den centrala figuren i allting är Jesus. Eller hur? Så, ja, ni får förlåta att jag har lite exercis här. Men kan vi bara säga Jesus en gång? Kan vi göra det tillsammans? 1, 2, 3. Jesus. Det är lite bra det där tycker jag. Och det är lite gammaldags kanske, men det gör ingenting. Jag tycker det är bra att påminna sig om det är honom det handlar om. Bibeln säger i Kolosserbrevet 2:17 att han är verkligheten själv. Det finns också en av de sånger som vi sjunger på vår CD. Jag tycker det är fantastiskt bra. Han är verkligheten. Det handlar om honom. Och när det börjar handla om så mycket annat, då har vi ett problem. Där kan jag finna mig själv och jag ska berätta lite om det lite längre fram. Men det handlar om honom. Det handlar om att han fanns till från början. Gud har gjort Jesus till enda vägen till tronen, enda vägen till fadern. Det finns ingen frälsning utanför Jesus. Men allt vi behöver, frälsningen och förlåtelsen, friden, finns i honom. Allt vi behöver. Vi behöver inte ha ett tillägg, en extra tågvagn eller så, utan Jesus är enough. Han räcker till för dig och för mig. Han räcker till i vår vardag. Jesus är också Guds älskade son. Och jag tycker om det där. För det är inte bara så att Gud har en son och så bestämmer han. Ja, jag har en plan för dig för att jag ska kunna försona världen. Jag bestämmer så här och så här. Och Jesus bara, yes far, liksom, så här, ja far. Utan han älskar sin son. Ändå ger sonen frivilligt sitt liv för vår skull. Även om det är faderns plan så är det ju också Jesu vilja. Han kan ju välja att, nej men jag vill inte. Och jag tror han hade en ganska stor kamp i Getsemane. Där han kämpar i det här att finns det någon annan väg? Men det fanns ingen annan väg. Och då är han villig att lyda ända till döden på korset. Det är starkt. Han ödmjukar sig fast han var Gud. Han hade allting. Det står att han räknade inte som segerbyte att han var Gud. Utan han lade det åt sidan och blev människa som du och jag. Med samma liv och samma utmaningar, med samma svårigheter att möta. Sån blev han och han valde det själv. Och det står här att Jesus återspeglar fadern i vers 15. Det står att i honom finns den osynliga gudens avbild. Och ibland kan vi tänka att Gud liksom, han är lite hård och lite sträng. Men Jesus är snäll. Så här. Och det är väl sant, men Jesus visar ju verkligen vem fadern är. Och Jesus återspeglar hans härlighet. Han, genom de tecken och under Jesus gör, genom det han är, det han predikar, det han säger, det han gör för människor. Det är vad Gud vill. Han visar faderns hjärta, Guds hjärta. Jesus är en avbild. Alltså de är inte så olika, fadern och sonen, och inte heller den helige ande, för att han är en likadan som Jesus, står det. Jesus skulle sända en annan hjälpare som var likadan som han. Så det finns en enhet här. Det är ingen schizofreni mellan de här tre, utan de är samma sak. Jesus visar bara, det här är faderns vilja. Han älskar er. Förstår ni? Precis som jag älskar er, så älskar ju han er. Han är er far, och han vill att ni ska upptas som hans barn. Det var hans plan från början, står det i Efesierbrevet 1. Fantastiskt. Och Jesus visar alltid på fadern och på hans kärlek. Och därför är det så skönt att se den här kärleksrelationen som de har. Att när Jesus blir döpt kommer den här duvan, och vi hör den här rösten, eller de hörde den, så säger, du är min älskade son. Tänk vilken kärlek det fanns där. Ändå utsatte han honom för det, och ändå valde han att göra det. Ni förstår vad jag menar. Ändå har de sin glädje i varann. I deras umgänge finns en stark glädje. Och jag tror den är ett exempel för oss. Jag tror att Gud vill att du och jag ska ha en sån glädje i vår relation med Jesus. Jag tror det. Jag tror att det är det han liksom vill väcka till liv hos oss idag. Jag vill att du ska vara nära mig och ha en intim relation med mig. En sån här, där du faktiskt förstår att jag älskar dig. Jag har gett mitt liv för dig. Det finns inget mer, tänkte jag säga, att få. Det är liksom bästa givet. Men det står, hur ska han kunna annat än skänka oss allt med honom? Så wow, vilken plan. När Jesus gick här på jorden så förvandlade han ju människor, och det finns otaliga exempel på det. Till exempel, ni vet den här skeptiska Natanael. Han satt där under fikonträdet, det står i Johannes 1:47. När Jesus såg Natanael komma sa han om honom, se, han är en sann israelit, i honom finns inget svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Natanael svarar, rabbi, du är Guds son. Du är Israels kung. Och här blev nog Natanael lite så här, wow, han såg mig. För han trodde ju inte att det kunde komma något gott från Nazaret. Han hade redan dömt ut det där. Och ibland kanske vi tänker så, ja, går jag dit eller träffar jag den här, så kommer det något gott därifrån egentligen. Jag förväntar jag mig någonting. Och vad händer? Jo, Jesus bryter rakt in och säger att jag såg dig redan då. Redan då innan, när du hade den här negativa tanken. Men vad såg han? Såg han den tanken? Han svarar, han säger ju helt något annat. Att det här finns inget svek. Han ser oss som vi är. Det som finns på vår insida, vår längtan, vårt hjärta, det är det han ser. En annan som blev berörd av Jesus på ett speciellt sätt är den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn. Alla känner till den där historien i Johannes 4. Hon rördes av Jesus. När han pratade om det här levande vattnet så hände någonting med hennes hjärta. Hon kände, det här vill jag ha. Jag behöver det här, jag börjar törsta. Jag tror att hon liksom kände att hon förstod inte först att var det här vattnet han pratade om, det här vanliga vattnet. Men han pratade om något som började röra sig på hennes insida. Och trots att hon hade haft 5 män och höll på med den sjätte, bodde med den sjätte, vad hon gjorde, så är det hon kan lämna det. Därför när hon möter honom, är det kärleken som är större? Det är inget pekfinger som säger si och så, och du borde vara sån här. Utan det är någonting av uppmuntran, av kärlek. Han lyckas väcka hos henne den där längtan efter livet, efter honom själv. Det är fascinerande med Jesus, och det är så han gör. Det står också i Johannes att jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Och det här tror jag är jätteviktigt att vi kommer ihåg. Vad är Jesus? Han är inte pekfingrets man. Han är den som läker. Han är den som uppmuntrar. Han ser dig där du finns. I dina svårigheter, i dina glädjeämnen, i din lättja, i ditt flit. Han ser dig där du är. Men han kallar dig till en gemenskap med sig som lockar fram den där längtan. Längtan. Jag vill ha mer av dig, Jesus. Och den här kvinnan rusar ju in sen i stan och säger, kom och se en man som har sagt mig allt. Och jag menar, alla där måste ju veta vem hon var. Hon kändes inte dugg för det just då, tycker jag, ganska vitsigt på något sätt. Att på något sätt har Jesus lyckats måla den här bilden så stark och skapa den här längtan i henne så att hon glömmer bort vem hon var. Och längtar efter att få möta honom, att bli förvandlad av hans kraft. Det möte önskar jag för mig och för oss som är här. En annan som är fascinerande att läsa om, tycker jag, är Maria från Magdala. Som var prostituerad, som dömdes inte av honom men av andra. När man står med sina stenar, att nu har vi kommit på henne, nu vet vi, ser du. Och det står till och med ordet så här. Men det var inte den attityden Jesus hade. Utan han påpekar att ja, den som är utan synd kan ju börja kasta. Och den här människan, eller den här kvinnan, hennes liv förvandlas fullständigt. Emmausvandrarna tycker jag också om. När Jesus går med dem efter att han har uppstått och de är på väg till Emmaus. Och de har ju tänkt att Jesus är död. Och så slår han följe med dem där och går medan de pratar om Jesus och vad som har hänt i Jerusalem. Och de är så förvånade över att Jesus inte har hört någonting, att det är du liksom helt borta. Vet du inte att det har, liksom, han har dött och han har uppstått? Ja, liksom. Och så börjar han berätta. Just det, skrifterna säger ju det här. Och någonting händer på deras insida. Någonting börjar leva. Känner ni? Och så säger de, sen försvinner han ju. Och så säger han, brann inte våra hjärtan när han talade till oss och öppnade skrifterna för oss. Fantastiskt. Det är den Jesus vi tror på. Han är verklig, han är levande. Och det är det som är vårt fokus. Och det vill jag ännu mer ska vara mitt fokus. Vårt fokus. Inte allt som inte fungerar. Allt jag inte lyckas med. Att allt inte är perfekt. Fokus är inte där. Fokus är på honom som är perfekt. Som kan det här. Och som kan uppleva mitt hjärta till att tillbe honom, ära honom och leva för honom. Jag tror att han längtar efter en relation med mig och dig mer än du och jag gör. Därför gav han sitt liv. Han trodde på det här. Han var beredd att liksom offra allting. Det var därför han gav det av fri vilja. Varför? Är det för att han tyckte att han var, då blir Gud ärad och det räcker ju bra så? Jo, Gud blir ärad, men det finns mer. Han ville att du och jag skulle vara hans barn. Finnas i hans hushåll, vara nära honom. Han längtar ju efter den här relationen. Det är därför han dog. Så om vi missar den poängen, har vi missat allt egentligen i varför Jesus kom. Varför sände Gud Jesus? Han sände honom för att frälsa oss. För att ge oss en upprättad relation med honom. Det är det som är poängen. Sen finns det säkert saker som kan bli bättre, men det är inte poängen. Livet med honom är viktigare än att allting är på raden, som vi säger på finlandssvenska. Och det här har jag tänkt mycket på. Därför ibland så kan jag känna att det känns inte som om jag vill. Jag kan tycka att jag personligen har förmågan mer att arbeta för Jesus än att vara med honom. Jag vet inte hur många av er som känner igen det här, om det är något finlandssvenskt och vi är vant i arbete att ta i, eller om det är någonting annat. Men ofta finner jag mig själv att jag ska göra de här sakerna för Jesus. Och liksom plötsligt så dyker ju det här Marta och Maria upp framför ögonen på en. Ni minns den här berättelsen om de här två kvinnorna. När Jesus kommer på besök och Marta fejar och jag känner igen mig. Jag fejar, jag räknar och jag lagar och jag fixar och är allting på plats och är allting bra. Och sen när det kommer stund för att slappna av och säga att ja, då är man nästan tom. Och känner att när jag bara möter över så är det bra. Alltså jag berättar bara från hur jag har det. Jag vet ju inte hur ni har det. Och min längtan är just den här. Att det istället ska bli en nära relation. Att det är det som brinner på min insida. Att kärleken till min frälsare. Han talar om det här så många gånger. Han talar om den första kärleken. Han talar om att den ska leva på min insida. Och jag känner att jag vill tillbaka till den mer och mer. Hellre lägga bort att allt är så perfekt. Eller, ja, och jag tycker om när det är ordning. Jag är otrolig på sånt. Alltså. Jag är nästan skadad. Jag tycker om när det är ordning. Och jag har funderat på det. Varför är det så lätt för mig att istället arbeta för Jesus? Liksom göra grejerna för Jesus. Göra de där rätta sakerna. Än att bara umgås med honom. Kan det vara att det är lättare att kontrollera. Man kan mäta det man har gjort. Nu har jag gjort det här. Och så kan jag liksom kryxa av det och tänka att ganska bra jobbat. Liksom. Eller är det för att när jag vet att jag kommer närmare honom så kommer hans ljus på mig. Och det kräver jag av mig om jag verkligen vill ha en relation med honom. Att när jag sätter mig ner i stolen att jag inte nästa sekund pompar upp och hoxar på att hej, jag måste gå kaffe, kanske kommer någon på besök. Eller något sånt här annat dumt. Det kräver att jag sätter mig ner och jag kan stilla mig och jag är inte alltid så villig att göra det. Kan det vara det? Att jag hellre kanske lyfter upp, ja men det här är inte bra, det här är inte bra, det här måste jag få ordning på. Och så blir mitt liv ett ekorrhjul där jag försöker fixa alla saker för Jesus och för hans verk. Alltså, för jag menar, jag ärar ju Gud och tjänar ju honom på allt sätt. Men det är klart jag gör. Men nu pratar jag om den här intima relationen. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Skillnaden på de här två. Hur lätt det är att jag blir fokuserad på att göra för honom. Inte för att jag kanske alltid vill kollekta en massa poäng. Men det har blivit en rutin hos mig. Jag blir en Marta. Som gärna jobbar på och sliter. Och Jesus kommer ju på besök. Vi måste ju ordna det här. Och jag säger det är bra med ordning. Ändå säger Jesus till denna Maria som sitter vid hans fötter så här. Jag undrar hur hon såg ut. I min bild så tänker jag så här. Är hon lite med? Så här. Jag tror inte. Jag tror att det fanns den där längtan hos henne. Att nu var Jesus där. Och för henne var Jesus fokus. Eller hur? Alltså, Jesus så här. Berätta något för mig. Fyll min själ. Jag vill höra. Mätta mig med ditt goda. Förstår ni? Och Marta hade missat den där poängen. Och det är den här som jag är lite rädd att jag ibland missar. För jag blir så upp och det är så snabbt att man är inne i ekorrhjulet och traskar på och gör. Så det är nästan jobbigt att sätta sig ner och stilla sig. För så kan det ju vara i livet då med helt andra saker. När du ska skapa dig en ny vana, du har hållit på med något helt annat, så märker du att hej, jag måste ändra på det här för det här är inte bra för mig. Du går i säng alldeles för sent till exempel. Och du vet att på morgonen så redan klockan 6 är det igång barnen eller någonting annat. Du borde gå i säng tidigare. Liksom, du orkar inte riktigt och du orkar inte ta itu med det där. Utan det är en vana, det blir en vana. Och att byta vanor, det är lite ansträngande. Men ibland behövs det. För att få ett annat resultat än det jag har fått innan i mitt liv. Och jag tror i den här tiden att vi får slåss för relationen med Jesus. Därför det finns så mycket som vill pocka på vår uppmärksamhet. Som vill tala in i våra liv. Som vill bygga upp saker i oss. Som skapar murar på något sätt mellan oss och Gud. Och den där känsligheten för hans ande börjar lida. Hungern efter honom svalnar. Och det blir tystare. Och vi börjar kanske göra mer. Kom ihåg nu att det är bra med vanor. Det är bra med rutiner. Det är fantastiskt att ni är här. Att vi går till kyrkan, för det är Guds, det är en grej som han har instiftat, tror jag. Kyrkan är inte vår grej för att vi har byggt en byggnad. Kristus har kallat ut var och en som tror på honom till hans kropp. Att vara i gemenskap med varandra. Det är planen från Gud. Det är inte människors påfund. Det är någonting som vi behöver hitta en väg i så fall. För det är hans plan. Det är bra med rutiner. Men när det blir rutiner bara, enbart, och jag tappar den där djupa relationen med honom, eller det smakar rent helt enkelt, orkar jag gå idag? Jag börjar liksom tumma på vad jag har bestämt mig för förut. Kom då ihåg att även om vi felar, även om vi misslyckas, även om vi sviker Herren kanske, andra människor, så är han alltid trofast. Han längtar alltid tillbaka till relationen. Han kommer alltid att vara med. Alltid söka efter stunderna tillsammans med oss. För mig känns det som att jag vill ha en sån här bön på mitt inre. Herre, gör mig mer känslig. Hjälp mig så att den här elden liksom brann inte mitt hjärta. Brinner inte mitt hjärta. Och Jesus säger ju det. Oj vad jag önskar att den här elden brann. Och jag tror det finns någonting som ändå är passionerat som ska hållas igång på vår insida. Det är något han längtar efter. Och jag längtar efter det, att ha en ännu mer så här första kärleksrelation med Jesus. Jag tror att det är något värt att slåss för i min vardag. Om det är att stiga upp tidigare på morgon för att bara ta den där stunden. Det lustiga med att när du börjar med en vana, det är trögt i början. Sen när du börjar komma igång med det så är det som att du vill ha mer. Och det föds mer längtan. Därför tror jag det är oerhört viktigt att slåss för det så att säga. Att ta den här tiden med Gud, för stressen och pressen eller bara lunken i samhället kan göra att vi blir så stumma för vad Gud säger. Att han vill använda oss just där och då i vardagen. Vi är inte känsliga för det. Och jag tror vi behöver den där stunden där vi bara säger nej. Herre, du måste tala till mig. Du måste röra vid mig. Jag är inte hungrig. Ge mig hunger. Jag är inte törstig. Ge mig törst. Jag tror att det ligger lite i den här bönen Fader vår. Jag brukar tänka på när vi ber den ibland. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Vad ska jag med dagligt bröd om jag ränner full? Jag har proppat mig full med precis allt annat. Jag är inte intresserad av det brödet. Förstår ni? Och vad viktigt att det finns rum för hans bröd i mitt liv. att jag får feed on, säger man på engelska, att jag får leva av hans bröd, att det blir min näring. Jag tänkte lite på det här med relation, så jag googlade lite grann så här snabbt om relation. Och, det står någon som har skrivit så här fint, så skriver de att, att relationer, vi ska se här, ja. Vi vill vara, vi vill vårda våra relationer här. Alla relationer kräver underhåll och att man anstränger sig för varandra ibland. Det var någon som hade skrivit det om relationer, att vad behövs? Alla relationer kräver underhåll och att man anstränger sig för varandra lite grann. Då tänkte jag så här, Jesus, du har faktiskt ansträngt dig rätt mycket för mig. Eller hur? Han gav sitt liv, han offrade sig för mig. Jag vill att det här blir klart och tydligt för mig, så att jag vill ge tillbaka min tacksamhet till honom. Det finns en psykologprofessor som heter Sonja Lubomirski som har skrivit en bok, Lyckans verktyg. Så säger så här, tid, öppenhet, äkta intresse och lojalitet är några nyckelord för att fördjupa förhållanden och relationer. Och så ger hon tre tips för hur du enkelt vårdar relation. Och vad jag nu syftar till, det är relation mellan människor. Ja, men främst relationen med honom. Den vårdas ju också på något sätt. Och här så ger hon ett sån här boka kvalitetstid. Bygg upp rutiner så att ni träffas regelbundet och håller kontakten. Ja, träffar jag Jesus regelbundet och håller jag kontakten med honom? Jag tycker det är en bra fråga. Jag tycker om sånt här liksom. Då får man lite tänka efter. Genom att ha regelbunden kontakt så känner andra sig lika viktiga eller viktiga i ditt liv. En annan punkt var kommunicera mera. Ett sätt att komma nära vänner och nära och kära, det är att ta för vana att berätta personliga saker om sig själv. Det ökar närheten i relationen. Ja, jag tror att det är precis som med Jesus också. Att när jag sätter mig ner och tar den där stunden med honom, får jag berätta ur mitt personliga liv, vad jag är med om, vad jag känner. Och, han, och jag behöver inte stanna där och säga att det är så dåligt, allt är så hemskt och bla bla. Utan jag får säga, Herre, här är jag. Det är det här jag har med mig. Men tack för att du är. Att det alltid får sluta med vem han är. Och ömsesidigheten är viktig, säger hon. Lika ofta som du anförtror dig att någon, måste du ta tid och lyssna. Och jag tror det är viktigt att lyssna till vad Jesus säger till dig och mig. Vad han vill uppmuntra dig med. Hur han vill röra vid ditt hjärta så att det får bli ödmjukt och mjukt. Så att han kan tala in i ditt liv. Sen var den sista punkten, var lojal och uppmuntrande. Kom ihåg att vara intresserad och entusiastisk när någon kommer med goda nyheter. Och varför jag tyckte om det är för att Jesus, han är goda nyheter. Och då kan jag behöva lite mer intresse och entusiasm. Och jag vet, det är ingenting som jag uppbådar på så sätt. Men det är någonting som jag får be, Herre, rör vid mitt hjärta. Så att jag längtar efter dig. För han vill att vi ska vårda relationen tillsammans med honom. Att den ska få leva. Genom att läsa hans ord. Genom att sätta oss ner och ta tid. Och Paulus uppmanar ofta i sina brev att, att de troende ska vaka. Att de ska be. Och Bibeln talar också om att de inte ska överge sammankomsterna. Utan bygga relationer med kärlekens sammanhållande band och så vidare. Och jag märker när jag läste om Paulus att det finns någonting som är så viktigt när det gäller relationen för att hålla den levande tillsammans med honom. Med Jesus, det är tron. Att jag sätter tro till det han har gjort för mig. Inte det jag presterar själv och just det här Marta, hur duktig jag är och hur jag liksom ordnar och fejar. Utan det handlar om att han har gjort något för mig och jag sätter tro till det. Tron skapas i mitt inre och jag får vila i den. Den ger mig frid och nåd. Men också ett annat ord som kommer upp jätteofta är tacksamhet. När Paulus räknar upp vad de ska göra som troende så uppmanar han dem alltid i slutet som en knorr så här. Och var tacksam. Och jag tänkte, varför håller han på så där? Varför är tacksamheten så viktig? Jag kan visa ett ställe. Kolosserbrevet 3:15. Låt Kristi frid regera era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Så står det, låt Kristi ord, det är ju sådana här uppmaningar till oss, låt Kristi ord rikligt bo hos er med all vishet, undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handen, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Här var tack jättemånga gånger. På något sätt så vill Paulus lyfta upp att det finns en styrka i tacksamheten. När jag lyfter upp honom, därför lovsjunger vi tillsammans. Det är att föra fokus från oss på honom som redan har gjort det. För det han redan har gjort. Och när vi ärar honom för det så manifesterar han sig. Då finns han här med sin kraft, med sin närvaro. För det vi gör är att vi tillber i ande och i sanning. Sanning som är bottnat på vad han redan har gjort för oss. Därför när vi kommer samman, låt oss ära honom. Låt det bli Guds tjänst som får ge honom ära och pris. Därför då kan han också möta och beröra våra hjärtan. Och det är det han längtar efter. Ja, det finns flera ställen som pratar om det här med tacksägelsen. Jag ska gå mot avslutning. Jag tror i alla fall att tacksamheten fungerar som någonting som upplivar min tro. Det ger näring åt min tro. Den hålls vid liv. Och samtidigt så blir den en källa, den här tacksamheten, som jag får leva av. För jag kommer ihåg vad han har gjort för mig och fokus flyttas från mig. Och det är när min tro och jag börjar känna Gud, du är med mig. Jag kommer ihåg det nu, jag kommer ihåg det, jag påminner mig om, jag tackar dig för det du har gett mig. Jesus gör anspråk på att vara vägen, sanningen och livet. Och det är precis så det är. Det handlar om honom. Han är vägen, den vi ska gå på. Han är vägen rakt in till tronen. Det står att han är en ny och levande väg. Tänk att vi har faktiskt tillträde till universums skapare. Det är egentligen ganska mäktigt. Speciellt om du har läst lite i Jesaja och Ezekiel. Där liksom de här profeterna står inför honom. Hur mäktig han är. Och det är liksom en massa ögon och vagnar och hjul och saker. Och det är en ständig kör som tillber honom. Han är så stor, han är så mäktig. Han är verksam här och nu. Till honom har du och jag tillträde. På grund av Jesus. Han är vägen till Fadern. Han är den som har öppnat den här vägen. Vi får gå in till vår far. Vi får räkna med honom i vår vardag. Vi får söka hans ansikte. Vi får veta att han svarar när vi ber. Vi har en oerhörd förmån som får ha vägen, sanningen och livet i Kristus själv. Vad jag vill uppmuntra oss idag, det är att utnyttja lite mer den här resursen i vår vardag. Att komma närmare Jesus. Att göra honom ännu mer till Herre. Till min verklighet. Till mitt centrum. Jag ber att vi ska närma oss honom ännu mer. Jag ber att jag ska göra det. Att jag vill prioritera honom. Att hans kärlek, jag får börja odla den med. Jag får börja ge tid för den. Så växer den. Precis som med andra relationer. Man behöver ha tid med varandra. Man behöver ge den respekt, den här relationen. Man behöver ta hand om varandra. Så att vi får den här passionen tillbaks. Kärleken till Jesus tillbaks. Jesus säger i Uppenbarelseboken 3:20. Jag står vid ditt hjärtas dörr och klappar. Han säger att om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom. Och han med mig. Det är en så vardaglig bild. Mat. Men precis där vill Jesus finnas. Mitt i din vardag. När du äter din mat eller din lunch. Han vill finnas just där du är som vanligast. I allt det här vardagliga. Inte bara när vi samlas i livegrupper eller här på gudstjänster. Absolut inte. Bara där. Utan han vill finnas i din vardag. Vara den du vänder dig till. Vara ditt livets bröd för din vardag. Och jag fascinerades av det när vi hade nattvarden sist. Av att Jesus upprättar sitt förbund. Tala om för sina lärjungar att här mitt i den här måltiden när vi äter tillsammans vill jag att ni påminns om att jag är med er alla dagar. Precis där i din vardag. Jag skulle vilja be att Emil och Linnea kommer upp. Och jag skulle vilja avsluta den här då med att måla den här bilden av Jesus. Genom att använda det medel som finns via media. Och den här stunden så sitt kvar. Och finns det någonting som du har hört idag som du känner att Herre, här föddes en bön hos mig. Jag vill ha mer av dig. Jag vill se dig som den du är. Hjälp mig att se dig. Ibland tror jag att också det att Jesus ger syn till blinda handlar inte bara om fysisk blindhet utan också andlig blindhet. Och jag ber det ofta. Herre, öppna mina ögon så jag ser. Jag kan behöva se er. Jag kan behöva se mina syskon. Jag kan behöva se dig ännu mer, Herre. Öppna mina ögon. Hjälp mig att se. bota mitt hårda hjärta. Och är det din bön, vad du än har för bön, sitt den här stunden, se den här filmen. Herre, tala till mig, säg det, bara sitt bedjande, det är min önskan. Samtidigt som ni sjunger tillsammans för oss. Så låter vi Herren tala. Gud välsigne er.